Jättesvårt. Jag vet att jag är en ganska dålig ledare till exempel. Jag är ingen bra arbetsgivare på det sättet.
Mm.
Jag är inte den som går in och säger nu jävlar.
Varför inte det?
Nej, men det är bara inte jag. Jag tycker om att vara kompis med alla. Och det kan vara svårt ibland när man ska vara chef också. Jag har en sån personlighet. Jag har väldigt svårt att sätta mig över och vara bossig.
Okej.
Okay. Och blir det någon gång så blir folk jättechockade och sårade.
Mm.
Därför att de är inte vana vid att jag tar i liksom.
Mm.
Lite för snäll.
Så du är för snäll?
Ibland. Inte alltid, men ibland.
Du, det är så roligt hur livets cirklar snurrar.
Mm.
Nu har vi varit på ett bröllop.
Ja.
Tillsammans.
Några år sedan.
Ja, ja, stund samma hur många. Men det är väl typ fyra.
Fyra, tror jag.
Ja.
Mm.
Så. Vad gör du i livet?
Vad gör jag i livet? Jag mitt jobb är ju då att vara designer och stylist.
Mm.
Kläder alltså. För alla möjliga sammanhang.
Mm.
Allt. Jag säger inte nej till något.
Sa
flickan.
men vad är det för om, så här, designer?
Mm.
Jag har också jobbat som designer. Säger jag, då. Jag har varit grafisk formgivare.
Ja.
Vad säger du då?
Jag är ju formgivare av kläder kan man säga.
Mm. Du säger fortfarande att det är kläder du formgivar, inte människor.
Det är
människor,
kläder. Alltså? Ah, det ingår nog någonstans. Jag brukar säga att jag är någon form av minipsykolog.
Mm.
Ateljén ligger ner i en källare som ni har här också. Så att den är ganska avskild så där. Så när kunder kommer ner så känner de någon form av trygghet tror jag.
Mm.
Världen finns liksom inte riktigt.
Mm.
Så det är lätt att slappna av där nere. Det är lätt att också lätta hjärtat ibland. Många har issues med hur de ser ut till exempel. Kroppen ser ut. Vad man passar i. Vilka färger. Former och så vidare.
Mm.
Så det är... Ja, man formar nog kanske också själva personen egentligen.
Hur hamnade du, hur kom det sig att du blev det från liksom första början?
Det är som allt i mitt liv, jag bara blir. Och sen, för att det är kul så fortsätter jag.
Ja, men kommer du ihåg första gången du tänkte tanken, jag kanske ska jobba med design?
När jag var liten så ville jag bli någonting inom, ska man säga, konst i alla fall. Planer på skådespelare, regissör, scenograf, allting, manusförfattare. Där jag skulle gå bergs, jobba med reklam. Otroligt mycket planer, mycket spretigt. Kläder var också en del av det.
Mm.
Så Beckmans ville jag också söka in på. Men sen så försvann liksom självförtroendet någonstans där. När jag flyttade till Stockholm när jag var 23. Och då skulle jag ju sätta de här planerna i verket hade jag tänkt. Men det blev aldrig så.
Var flyttade du från någonstans?
Gävle.
Från Gävle?
Mm. Mm. Precis.
Så vad var det som hände då? Vad var det som gjorde att du tappade?
Jag tror att jag bara upptäckte att Stockholm var en jäkligt kul stad. Festa. Man jobbar för att få pengar och så festar man bara och köpte coola kläder liksom.
Mm.
Och modemagasin. Så att
vad för år? Vad pratar vi för år då?
89. Så precis slutet av 80-talet.
Mm.
Kom vi hit, jävla maffian. Tog med några kompisar och så drog vi hit.
Vad roligt.
Då skulle vi bli superstars såklart. Ja. Men det
jag tänkte
mest
på Tritnaha.
Ja, det var den. Det var lite senare va? Det var in på 90-talet där.
Alltså det fanns ju inte mycket ställen då.
Nej, det gjorde det inte.
Nej.
För klubbjärn var väl 80-talet som jag förstod.
Mm.
Med de coola klubbarna, Mats och Movas grejer. Och,
just det.
Och alltihopa. Och sen när vi kom. Det var
Babies. Babyklubb.
Baby. Ah. Baby heter den.
Ja, ah, just det.
Där var jag aldrig tyvärr.
Nej. Ja, roligt.
Men jag tvingar alltid Moa berätta om hur kul det var.
Eller hur?
Ja, hon är skittrött på mig. Hon bara, nej, jag orkar inte berätta mer.
Alltså det var ju en väldigt unik tid i Stockholm.
Mm.
Det var liksom...
Det var som att 60-talet var tillbaka, fast i 80-tals...
Tappning.
Exakt så var det. Det hände mycket på modefronten och mycket inspiration från utlandet och sådär.
Mm.
London-viben kom ju till Stockholm kan man säga.
Just det.
Mm.
Mm.
Innan New York var hett.
Just,
kan man ju säga.
Just det. Jag var med och drog igång några såna här halv på Helsinggatan 5 var det den en gång. HG5.
Kan ha varit där någon gång.
Klubb Krokodil.
Ja, men det är jättebekant.
Ja.
Ja. Men allting är som ett virvar där för mig, du vet. Med
ja.
Klubbar och fyllor och bakfyllor. Och,
mm.
Ja, mycket människor. Och,
mm.
Ja. Inte mycket sömn. Det var för roligt för det.
Ja, det var för roligt.
Mm.
Ja. Vad heter det? Skulle du säga att du har lyckats?
Nej. Nej. När säger man det egentligen? Jag har lyckats så pass att jag känner mig, jag brukar tänka så här, vad vill jag ha gjort innan jag dör? Jag tycker jag har gjort ganska mycket. Så skulle jag dö när jag går härifrån så skulle jag nog inte tänka tanken precis innan. Varför gjorde jag inte det eller det? Utan jag, det känns som att jag har gjort så mycket att jag kan känna mig nöjd ändå. Liksom. Men lyckas är ett annat ord, tycker jag.
Det var fint att associera till framgångstanken med att vara nöjd.
Ja,
så.
Det är så här, det vet du som också jobbar som formgivare då, att man kan ju hålla på och pilla på en design i alltså hur länge som helst. Och till slut så måste du bara säga till dig själv att nu är jag nöjd.
Mm.
Det är inte perfekt, men nu är jag nöjd. Då måste jag sluta. Mm. Annars kommer jag förstöra det. Då kommer jag liksom, då börjar jag plocka isär allting liksom istället. Och, ja.
Mm.
Nöjd ett bra ord.
Mm.
I min ålder.
Mm. Vad är din ålder?
58.
58. Mm. Ja. Det är mitt i livet, tänker jag.
Ja, det beror på hur man räknar. Om 20 år, rullator.
Mm.
Det är inte mitt i livet, kanske.
Det var värst. Jag har en kompis som bjöd mig på hans 110-årsfest.
Oh, jäklar.
Företagsfest.
Men mår han bra? Kan han gå? Kan han...
Han är 40.
I huvudet? Aha. Han är 40 på riktigt.
Han är 40 på riktigt. Men har skickat en inbjudan till hans 110-årsfest.
Jaha. Vad intressant.
Mm.
Varför då?
För han vill inte ha det i huvudet att han om 20 år ska gå in med en rullator.
Mm. Ja. Alla sätt är bra.
Eller hur?
Ja.
Mm.
Psykologi.
Ja, tänker jag. Mm. Att bli vad man sagt. Ja, jag tänker så här då. Var är du idag i din karriär? Hur skulle du beskriva det?
Jag är ju mitt i karriären kan man säga. Men samtidigt känns det som att den inte ens har börjat.
Mm.
På något vis. Därför att jag... Man har alltid drömmar och ambitioner såklart. Och min ambition, min grundambition, det är att kunna betala för min verksamhet. Alltså det finns så pass mycket pengar så jag kan betala för verksamheten med personal och sådär. Och lokal.
Mm.
Och du vet, produktioner, inköp och vad det nu kan vara för någonting. Så länge det funkar så funkar ju jag. Då har jag någonting att liksom gå upp på morgonen för och jobba med.
Mm.
Jag brukar säga att jag blir aldrig rik, för att om jag blir rik, då är jag rik i en månad, för då har jag gjort av alla pengar, då har jag liksom investerat i nya saker.
Mm.
Så att jag kommer aldrig bli rik, bara så att alla vet det. Det är ingen idé att liksom försöka ragga på mig för pengar.
Ja, det är bra. Ja, så mitt i karriären, och om du hade liksom en dröm sådär, någonting som du känner att du skulle vilja göra i framtiden, vad är det?
Du menar någon form av klädprojekt eller
vad som helst?
Vad som helst. Jag har alltid velat köpa ett hyreshus mitt i Stockholm.
Mm.
Och så göra om det till såklart ateljé och butik i nedre plan. Bygga någon form av teater eller musikarena någonstans inne i huset liksom. Och så hyra ut lägenheter till folk som kämpar inom konst och vad de kan betala hyran. Så. Och gillar att festa. Då är de välkomna.
Mm.
Mm. Det har alltid varit en dröm på något vis. Någon form av konstkollektiv. Sådär.
Mm.
Men med självstyrda enheter. Jag ska inte vara chef för någonting. Liksom, utan...
Nej, det sköts själv. Ett kollektiv. Mm. Alltså.
Ett kollektiv, precis.
Mm.
Där alla hjälper varandra, jobbar ihop.
Mm. Hängde du någon gång på Greven?
Nej.
Mm. På Grev Turegatan?
Nej.
Det var ett gäng, om jag minns rätt, som gick på universitetet.
Mm.
Gjorde precis det där.
Aha.
Jag kommer ihåg att jag käkade helgrillad haj på gården en gång.
Uff.
Det var lite det där.
Ja.
Ja. Intressant att du säger det, för jag tror att det där är precis det som kommer.
Jag tror på samarbeten. Det är det.
Ja.
Eller hur? Själv klarar du aldrig. Du måste samarbeta med människor. det som folk frågar om konkurrens i min bransch. Jag tycker inte att det finns konkurrens. Därför att i Sverige är en liten bransch också vad gäller design.
Mm.
Så att de som finns har nischat sig på olika sätt. Så jag tycker vi kompletterar varandra snarare än konkurrerar.
Mm. Mm. Om du... för en person som är ny i din bransch som precis har så tänkt tanken, jag ska leva på och designa kläder och sådär, det finns ju några, jag tänker så här, vilken är din viktigaste lärdom liksom, av det du vill dela med dig av?
Du menar hur man börjar och sådär?
Nej, men vad krävs för att fixa det här? För jag inbillar mig att det är en ganska tuff bransch.
Ja, det är en tuff bransch. Man är ju frilans liksom hela tiden egentligen. Det finns återkommande kunder, men de kommer tillbaka vissa kanske en gång om året bara. Vissa kanske var tredje år när det ska göra sig en ny teaterproduktion eller någon turné eller någonting sånt där. Men jag tror att det bara var uthållig faktiskt. Hålla sig kvar.
Och hur gjorde du för att vara uthållig?
Bara fortsatte.
Det som jag sa, så hur gjorde du för att bara fortsätta?
Nej, men jag bara kommer in på någonting och sen bara kör jag liksom så länge det går. Och sen så kanske det blir stopp plötsligt. Ja, men då måste man gå runt stoppet, hindret på något sätt. Liksom. Kanske inte blir lika bra. Men du måste ändå fortsätta. För om du inte fortsätter, vad är alternativet? Ska du sätta dig ner och käka geléhallon då? Eller, du förstår vad jag menar. Man måste ju fortsätta på något sätt.
Men vad kommer, det där blir jag jättenyfiken på. Peter, vad kommer det ifrån? För du vet ju... Det finns ju människor som stöter på patrull och lägger ner och släpper taget och går vidare och gör någonting annat.
Ja.
Men du säger, om jag möter hindret så handlar det bara om att hitta ett sätt för att ta sig runt.
Ja, ta sig runt. Antingen så bara inse, alltså faktum på något vis, att okej, här är det stopp. Med det här projektet kommer vi inte längre nu. Jag kommer inte få det här jobbet, jag kommer inte att kunna vara del av det här sammanhanget. Men då finns det ju faktiskt 10 andra sammanhang som funkar lika bra.
Mm. Har du något bra exempel på det? När det där händer, när du liksom märker, fan shit, här tog det stopp.
Ja, oftast handlar det faktiskt om pengar. Det är det som är oftast stoppet. Om jag ska göra en egen produktion till exempel av någonting, någon mindre kollektion eller ny design överhuvudtaget. När ingen betalar för det. Det kan ju stoppa mig då såklart från att göra det jag vill. Men då får man också hitta fuskvägar på något vis.
Som till exempel
göra om gamla kläder till nya. Vilket jag jobbar med väldigt mycket. Att man köper inte in och gör en stor produktion. Utan man gör unika plagg av gamla plagg. Som man klipper om eller dekorerar eller förstärker på något sätt. Sånt gör jag mycket. Och framförallt under pandemin då var det ju så. Då fanns det ju ingen inkomst i princip. Det var ju katastrof. Det var mycket sånt.
Hur överlevde du då under pandemin?
Vet inte riktigt. På något vis. Jag hade liksom lite ströjobb här. TV-produktionerna fortsatte ju. Så jag hade ju sådana. Mello, Talang och lite sånt där. Som gled in liksom. Som på något vis gjorde att det rullade. Men det var ju mycket havregrynsgröt. Jag tror att jag gillar havregrynsgröt faktiskt.
Det är gott att steka.
Ja, min pappa sa det. Han var 90 när han dog. Jag kommer aldrig att steka.
Prova, tycker jag. Man måste ha lite socker och lite salt i smöret. Sen steker man det.
Ja, för sig. Ja. Så. Jag köper det. Det kanske är gott.
Ja, det är faktiskt det. Konstigt nog.
Just det, pappa kallade det för fattigmansmat från 30-talet.
Ja.
När han var liten. Liksom.
Kul, då har vi Mello gemensamt också. Jag tänker, vilket är det knäppaste projektet? Det har varit himla. Jag är faktiskt så genuint nyfiken, det här är jätteroligt.
Ja, vad är knäppt för dig då?
Ja, men för dig, jag är mer nyfiken på din referens.
Jag tycker inte att någonting är knäppt, det är det som är grejen. Vi gjorde till exempel det var en tv-produktion som skulle handla om sexakten. Och då ville de alltså ha en mun och en penis. För att kunna visa då rent bildet hur en avsugning går till. Och då sydde vi det. Så jag fick en jättedildo till ateljén som vi skulle kopiera då i tyg. Så här, i en viss storlek.
Så en tygpenis,
ja,
och en tygmun.
Ja.
Och det här
skulle då visas i TV.
Ja. Mm. Och det gjorde det också?
Det vet jag väldigt inte. Jag släppte det sen.
Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, men det tycker jag faller under kategorin.
Och jag renoverade faktiskt en jättesnopp som är 2 meter lång. Som de använde i Hybris med Pernilla Wahlgren.
Mm.
Jag gjorde kostym till den produktionen. Och den här penisen hyrdes in, men gick sönder. Pungen lossnade. Så vi fick liksom fixa till den.
Du var tvungen att laga penisen?
Ja, pungen.
Mm, pungen. Mm. Mm. Sådär.
Sådär.
Ja, Mello. Hur är det att jobba med Mello som formis?
Vill jag inte såra någon här. Nej, men jag tycker att det kan vara ganska snurrigt. Och väldigt snabba bud. Liksom. Mm. Ibland är det jättebra planering, men oftast så kan det... Det är så många som är inblandade. Det är skivbolag, det är artisten och det är SVT såklart, producenter och alltihopa. Det är så många kockar som ska in där.
Mm.
Så att någonstans så kan kostymdelen försvinna lite i fokus. Och så kommer man på det kanske några veckor innan. Oj, vänta nu. Vad sa vi om kläderna?
Mm.
Det är alltid intressant.
Mm.
Så ibland så har jag gjort det på kanske 2 veckor sådär.
Mm.
Ja. Och det ser bra ut i TV, men det kanske inte är så bra egentligen.
Nej,
jag kanske inte har det där med att vara nöjd. Jag tror jag kanske inte är nöjd, men det funkar i TV.
Är det liksom känslan av gaffatejp på ryggen? Liksom?
Ja, det är nog någonting går sönder. Ja. Så illa ska det inte vara.
Har det hänt gaffatejp? Liksom?
Ja, inte på Mello.
Nej,
men lite annat.
Du är med om det? Alltså,
ja,
typ jag, gaffatejpa punkor?
Jag har stått... Ja. Kanske man inte vill riktigt.
Nej, alltså jag hinner ju se det framför mig.
Ja.
Hinner göra
aj, 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 aj. Ja, om man vill lyfta dem kanske. Nej, men jag stod i en direktsändning, så stod jag faktiskt, jag höll i en klänning.
Mm.
Jag stod bakom artisten så jag höll i klänningen.
Mm.
I direktsändning. Dragkedjan sprack.
Oj.
Från nacken ner till rumpan.
Mm. Vad tänker man då?
Producenter, de filmar väldigt bra, syns inte.
Mm. Men vad tänker du i den stunden?
Man tänker inte, man bara gör det. Faktiskt.
Jag blir nyfiken, vad är kreativitet för dig, Peter?
Det är att ha... Återkomma till pengar jämt. Ha tid och pengar att göra saker man vill. Det är kreativitet. För utan de förutsättningarna så kan jag inte vara kreativ. Helt enkelt. Så jag är väldigt fullbokad till exempel under en lång period. Då försvinner kreativiteten någonstans. Då blir det bara praktiska saker och massa budgeteringar och sånt där som jag tycker är skittråkigt. Det är inte alls min grej.
Nej, jag blir förvånad. Du pratar väldigt mycket om liksom, pengar.
Det är för att jag är ganska krass.
Ja.
Och folk tycker hur du pratar om pengar. Men det är sant. Utan pengar så kommer du ingenstans.
Nej.
Du måste ju liksom ha en grund i ett företag till exempel, för att kunna plocka pengar när du plötsligt känner att nu ska vi göra den här klänningen. Liksom.
Mm.
Ja, pengar. Annars går det ju inte.
Nej.
Nej.
Mm. Har du blivit bränd?
Ja, många gånger.
Mm. Mm. Det är det jag har.
Inga namn.
Nej, inga namn.
Nej.
Nej, det är helt ointressant. Jag menar,
Ibland blir man förvånad. Faktiskt.
Ja,
riktigt förvånad.
Ja.
Mer förvånad än förbannad egentligen.
Mm. Jag vet vad du menar.
Mm, mm.
Det är fascinerande.
Ja, det är.
Du, så om du nu skulle vara så här att om du satt tillsammans med en kille som verkar veta vad han håller på med i form av att jobba med förändring, utveckling, coachande samtal och så här. Mm.
Som du?
Ja, kanske.
Ja.
Ja. Vad tänker du om vi skulle använda den tiden till att jobba med någonting som är till gagn för dig?
Mm.
Vad skulle vi jobba med då?
Det är jättesvårt. Jag vet att jag är en ganska dålig ledare till exempel. Jag är ingen bra arbetsgivare på det sättet. Mm. Jag är inte den som går in och säger nu jävlar.
Varför inte det?
Nej, men det är bara inte jag. Jag tycker om att vara kompis med alla. Och det kan vara svårt ibland när man ska vara chef också. Jag är bara en sån personlighet. Jag har väldigt svårt att sätta mig över och vara bossig.
Okay.
Och blir det någon gång så blir folk jättechockade och sårade. Mm. Därför att de är inte vana vid att jag tar i liksom.
Mm.
Mm. Lite för snäll.
Så du är för snäll?
Ibland. Inte alltid, men ibland.
Mm. Mm. Så utvecklas som ledare. Hör, jag är bara nyfiken på lite mer. Så hur är du ifall, hur är du som chef?
Snäll, mm. tror jag. Väldigt generös. Och tjejerna får använda ateljén och maskinerna till privata grejer till exempel. Det är inte alla som tillåter det. På kvällar och sådär, och helger. När vi inte har produktioner som rullar. Liksom. Mm. Det är inga problem. Även där arbetstider. Vill man jobba från klockan 12. Då får man det. Bara jobbet blir gjort brukar jag säga. Så. Mm. Jobba dina timmar och få jobbet gjort. Så jag är nöjd. Bara deadline hålls. Liksom.
Mm. Och gör det då? Hålls deadline?
Ja, i princip alltid.
Ja. Då, det låter ju det som en ganska väl fungerande modell.
Ja, men då återigen, det är friheten. Jag älskar ju frihet. Mm. Och göra vad jag vill när jag vill. Enligt en viss plan så, mm. såklart. Och jag tror att de har gett det till människor. Alltså ansvar under frihet. Mm. Jag tror på det.
Det tror jag också. Mm. Men
när man är en liten grupp som jobbar ihop framförallt.
Verkligen.
Kanske inte funkar i en större sammanhang med 100 anställda. Men...
Fast det vore ju cool alltså.
Ja, men kanske svårt att hålla ordning på 100 pers som ska jobba 3 timmar på onsdagen och 2 på torsdagen. Och...
Ja. Mm. Det finns ju försök till det. Mm. När man försöker börja jobba. Det
måste vara krångligt att hålla en deadline, tänker jag bara.
Mm. Mm.
Planeringsmässigt liksom.
Mm. Jag tänker också att om man det är också skillnad på yrken och sammanhang. Mm. Att jobba kreativt så finns det vissa kriterier som till exempel frihet tror jag är en av de viktigaste aspekterna för att det ska kunna bli också gemensam kreativitet. För det, så, och att den aldrig blir avhängig någon, utan nej. Det är någonting vi skapar tillsammans.
Då
så.
Pratar vi ju teambildning, liksom, att det ska vara ett bra team.
Ja.
Bakom varje framgångsrik artist till exempel så finns det ju ett bra team.
Exakt.
Som sköter sina saker och som kommunicerar. För så fort kommunikationen försvinner, då spricker det.
Exakt.
Också en erfarenhet.
Ja. Men om du har det här liksom frihet, det brukar kallas för frihet under ansvar och frihet, då behövs det också en tydlighet kring liksom strukturen.
Mm.
Så när ska det vara klart? Mm. Vad är budgeten? Vem bestämmer? Hur säger vi ja och nej?
Mm.
Och så, hur ställer du dig till den rollen?
Vi har delat upp det i företaget. Eftersom jag då ska jobba, jag är bäst på att vara kreativ.
Mm.
Jag är bra på kundkontakt och PR. Så det är liksom min bit kan man säga. Sen har jag en tjej i ateljén som är ateljéchef helt enkelt.
Mm.
Så hon har ansvaret för deadlines, även budgetering till stor del. Fakturering också. Jag är också med i faktureringen men lite mer passiv. Liksom.
Mm.
Jag godkänner budgeteringar, jag godkänner innan faktureringen går iväg. Och sådär. Så att det inte är något tok.
Mm.
Det är också så att vissa kunder är ju speciella för mig. Stamkunder, de vill jag gärna ge någon, vet, någon lite bättre priser där för olika saker. Så.
Såklart.
Ja. Så det kan skäras ibland mellan henne och mig då. Och hon vill ha fullt betalt av alla.
Mm.
Jag säger, men det går inte med den här. För att det är ett stamkund sedan 5 år. Det går inte.
Nej.
Så att det är bra att hon finns. För annars skulle jag väl sitta där och käka hårt bröd fortfarande. Antar jag.
Stektavlgrynsgröt.
Ja, stektavlgrynsgröt. Ja. Djupfryst.
Mm. Okej. Jag blev nyfiken på den här att vara chef. Hur bra är du på att sätta gränser, Peter?
Det ska gå ganska långt tills jag sätter en gräns. Mm. Men om jag brister, då brister jag. Liksom. Då är det stenhårt.
Mm.
Men det ska gå väldigt långt.
Det betyder att man kan i princip komma ihåg de gångerna det har brustit?
Ja, jag tror det. Faktiskt.
Mm. Mm. Vad beror det på, tror du?
Jag tycker inte om att bråka.
Vad beror det på?
Och det säger folk att jag är konflikträdd, såklart. Jag är inte konflikträdd. Jag kan diskutera saker. Jag kan, bara jag vet att personen jag diskuterar med inte liksom blir överhettad och förbannad och börjar skrika någonting. För det tycker jag är så ovärdigt på något vis. Det blir jag generad för den andra personens skull. Jag tycker inte om höga röster helt enkelt.
Mm.
Och aggressivitet.
Varför inte det? Vad beror det på?
Ingen aning. Varför ska man hålla på med det? Det är väl bättre att prata i lugn och ro och så komma fram till någonting. Och håller man inte med varandra, är man inte överens, men då är man inte överens.
Mm.
Måste inte bli förbannad för det.
Mm.
Jag kanske är konflikträdd.
Ja, alltså så här, jag är väldigt försiktig med att definiera saker och bestämma mig för vad olika saker är.
Mm.
Jag är konflikträdd. Jag tänker, jag kan vara rädd för konflikt, jag kan vara rädd för att såra någon, jag kan vara rädd för att bli ledsen, jag kan vara rädd för att du ska lämna mig, jag kan vara rädd för att du inte ser mig.
Mm.
Jag kan ha ett obehagligt minne av när mamma och pappa bråkar, så när jag hör andra höja röst så får jag jobbiga känslor i kroppen. Det finns att kalla det för konflikträdd är för mig att generalisera lite för mycket, om du är med.
Men folk använder det ordet.
Ja.
Om jag beskriver det här för någon så tycker man att jag är konflikträdd.
Ja, precis. Och så pratar man på ytan. Men jag är mer nyfiken på dig, ser du. Vad skulle du säga, vad är det som är jobbigt när det blir en typ av konflikt för dig?
Jag tycker inte om att bli upprörd själv, tror jag.
För vad händer då?
Ja, men det är det som du säger. Det är obehag såklart i kroppen.
Mm.
Och det tar så jäkla mycket energi. Jag tycker att framförallt på senare år så känner jag att den energi jag har, den ska läggas på bra saker. Den ska inte läggas på bråka och hålla på och diskutera saker i onödan. Utan varför inte lägga det på bra saker? Det brukar jag säga att jag är lite så här energi. Jag luktar mig fram till bra och dålig energi på något vis hos människor. Så jag undviker vissa människor därför att jag känner direkt att det här är ingenting för mig. Och det kan märkas antingen efter kanske två meningar man pratar, så känner jag bara, nej, det här är inte för mig.
Nej.
Då lämnar jag liksom. Även om den personen fortsätter vara kontaktsökande så har jag satt en gräns där, omedvetet. Och det är ganska skönt, för jag har nog sparat ganska mycket energi på det i åren.
Och jag tänker att är det inte så att det är de facto det du säljer?
Ja.
Egentligen, när det kommer till skitan?
Ja, kanske. Och hittar jag bra energi, då vill jag bara ha mer och mer och mer. Det blir beroende liksom.
Ja. Nej, men alltså det man så att säga köper av Peter, det är ju din energi och fokus.
Ja, bra energi.
Ja.
Ja.
Ja, för att kunna ha tillgång till den energin,
så då
funkar det inte med den där andra.
Ja, energitjuv är ju ett annat ord som många använder. Också sådär ett väldigt stort begrepp som innefattar mycket liksom. Men jag kan förstå vad man menar, därför att vissa människor tar ju mer energi än ger. Och beror ju på hur de mår förmodligen.
Såklart.
Ja, såklart. Men man kan ju inte undvika människor för att de är deprimerade eller ledsna. Det går ju inte.
Nej.
Men det finns ju en massa annan dålig energi också. Som florerar i Stockholm. Mycket i mina kretsar också.
Vad menar du med det?
Man vill ha saker.
Mm.
Fast man kan inte definiera vad man vill ha. Man vill bara ha någonting. Och då söker man sig till människor som man tror har någonting. Som man behöver.
Mm. Vad är det där?
Mänskligt, tror jag. Om du känner dig liten så vill du vara större.
Mm.
Du vill vara betydelsefull. Och det kan man ju bli på olika sätt. Vissa kanske tycker man är betydelsefull om man känner betydelsefulla människor.
Mm.
Till exempel. Rika människor. Framgångsrika människor. Har du hus i Marbella? Vad coolt. Får man hälsa på? Nu har jag inte det. Jag har hus i Älvkarleby, så att det är inte lika attraktivt.
Men Karlby är fantastiskt.
Ja, det är. Men inte lika attraktivt som Marbella för de här människorna som vill ha saker.
Du kommer sätta ett hus i Älvkarleby.
Jag kommer ju från Gävle. Ja, Älvkarleby ligger ju typ 1,9, alltså 19 kilometer från Gävle.
Ja, det.
Så mina morföräldrar hade sommarstugor där från 50-talet. Mamma och pappa från 70-talet. Så sen när de dog av, tänkte jag säga. Hon sa att de sålde av. mor och morfar dog ju för länge sedan.
Ja.
Så då vill jag ha ett eget ställe. För att det är liksom smultron landet för mig på något vis. Jag har varit där sedan jag föddes.
Jag har faktiskt varit ganska mycket i Älvkarleby.
Det är jättefint där.
Ja, alltså det är en sån pärla.
Ja, det är det verkligen.
Som man blir förvånad.
Att det ligger där, ja.
Att det ligger där och hur fint det är. Mm. Och att det är så okänt.
Ja, det är känt för fiskare, tror jag.
Ja.
Det är ju bra fiskvatten.
Ja, men
jag vet.
Fiskar du?
Nej.
Inte jag heller. Alltså det
är jävla dugg. Jag skulle ju somna, tror jag.
Ja. Ja. Du, jag vill tillbaka till sjöskapet. Vad kommer den här... vi tar inte bara dig då, utan jag är också nyfiken på den överlag.
Mm.
Jag håller ju chefsutbildningar ganska mycket.
Mm.
Och träffar många chefer och ledare som alla säger precis det där.
Mm.
så här, jag vill vara snäll. Jag vill inte bli, jag vill inte ha konflikter så där. Och så finns det någon idé om att konflikter liksom, det tar energi och så där. Jag håller ju inte med om det.
Okay.
Utan för att jag tänker att det där är ju en del av det.
Chefskapet.
Ja, chefskapet, men också att vara människa. Mm. Att liksom och då menar jag självklart inte våldsam konflikt, utan jag menar meningsskiljaktighet, att man diskuterar och liksom, och faktiskt kanske inte håller med alla lägen. Jag menar, om man är chef till exempel och har ett team och vi har den här veckan på oss och teamet är osäkra och vacklar och är liksom, vet inte riktigt vad gäller och hur ska vi göra och sådär. Då finns det ett behov hos dem av tydlighet.
Jo, den har ju jag. Tydligheten har vi i företaget.
Ja.
Däremot har det svårt, och det kan ju hända, alltså alla kan ju fel ibland. Ibland kan det vara så att någon syr ett plagg helt åt helvete fel.
Mm.
Och då kanske jag som en annan typ av chef skulle säga, ja, men det där får du själv stå för. Nu får du jobba, nu får du göra om det, fast du får inte betalt för den tiden.
Oj.
Så skulle man ju vilja säga egentligen, men det kan jag inte säga, för att alla gör ju fel.
Mm.
Och de är så otroligt duktiga på alla sätt, så att det skulle inte kunna såra någon. Eller ställa till problem på det sättet. Säga att du måste ersätta det här. Det blir...
Fast det var ju så du fick göra.
Fick
var, det, var inte det i början?
Jag gjorde aldrig fel.
Oh.
Jo, det gjorde jag såklart. Absolut.
Ja.
Fast jag är inte en sån person, det går inte. Jag jobbar på ganska många olika arbetsplatser. Telia till exempel, nummerupplysningen satt jag på. Där fanns någon ragata som var stenhård, kommer jag ihåg. Riktigt sån chefsdam som hade suttit där sedan 50-talet. Liksom.
Så sitter fortfarande där. Jävla.
Nej, hon är nog fasen död nu. rolig utanför huset, men väldigt sträng in i
salen. Nej, men jag tänker på när du börjar jobba, du kommer till Stockholm, börjar liksom jobba som formis, så misstänker jag att...
Jag gjorde en massa saker innan, jag var ganska sen med det här. Kom till Stockholm 89, då började jag jobba på restaurang, Orientexpressen på Centralen, som fanns då. Och sen hamnade jag på Telia då, nummerupplysningen. Sen hamnade jag på Gula Tidningen, var där i 5 år, för de som kommer ihåg det. Inte Gula Sidorna. Alla tror att det är samma sak.
Men Gula Tidningen är annons.
Det var en annonstidning, yes. Precis. Ja. Där var jag annonsmottagare i 5 år. Bakis jämt. Man var ung då, vet du. Glada 90-talet.
Hörru, du har sagt det nu massa gånger, fest och bakis och pil. Hur är det med det?
Jag har aldrig gillat alkohol egentligen. Jag har aldrig rökt till exempel. Aldrig snusat, aldrig knarkat brukar jag säga. Alkohol fångade mig liksom, när jag var 18. Otroligt skön känsla. Tyckte inte att det var gott. Men känslan är väldigt härlig. Och så har det alltid varit för mig. Så att, kommer nog aldrig kunna sluta dricka, tror jag. Jag vet inte varför jag ska göra det heller.
Det låter som att du är medveten om försiktighet.
Ja. Ibland är jag absolut inte försiktig. Ibland så slutar man nicka till skrivbordet så här vid 3. Liksom. Efter något event eller sådär. Men jag tycker det kan få vara så. Det handlar också om frihet. Jag väljer att ha det så. Tycker om det. Så länge man inte är otrevlig eller elak mot någon efter ett glas vin för mycket, så tycker jag att det är okej. Som någon hjälpsam kompis som lotsar hem och sådär. Inga problem för mig. Jag skäms inte för det. Vissa tycker att det är pinsamt och blir jättefull och sådär. Men för mig hör det till livet på något vis. Det är någon sån här frigörelse av massa saker. Alkoholen. Men det är fortfarande inte särskilt gott. Jo, GT kan jag tycka gott med mycket is. Baileys. Ja, okej.
GT och Baileys.
Ja. Tantricka.
Vad har du för stort projekt kvar, Peter?
Jag skulle ju vilja göra såklart en egen kollektion kläder.
Vad betyder det för den som inte vet?
Designer som jobbar inom fashion, alltså inom mode. De jobbar ju ofta med att de gör kollektioner varje år. Vissa gör en på våren och en på hösten. Andra gör till och med kanske 2 på våren och 2 på hösten. Det är de som jobbar i Paris, de här riktigt stora modehusen och så. Här i Sverige så har vi kanske ingen som direkt gör, som jobbar på det sättet. Det är för liten marknad i Sverige.
Mm.
Det hade varit kul att göra någon form av kollektion. Men då handlar det här om pengar som vi pratar om. Då måste man pytsa in pengar. Någon måste, du vet, finansiera det på något sätt. Alltså satsa pengar som man sen då får tillbaka förhoppningsvis via försäljning och sådana saker.
Mm.
Så att det är en jätteapparat. Och hitta bra folk som jobbar med det här projektet. Och kanske ett halvår. Då måste man ju anställa projektanställa folk ett halvår. Som är specialister på alla de här områdena. Med PR, försäljning, fabriker. Vad tillverkar man billigast? Var, ja, det är en massa sådana delar.
Mm. Så om du skulle göra en kollektion då. Mm. Vad, är det så, vad kommer det vara liksom signum för dig? Hur vet man att det är din kollektion?
Jag tror att det skulle bli väldigt spretigt. Vi har alltid varit spretig själv. Jag gillar liksom... Jag brukar säga att jag gillar inga särskilda märken. Jag gillar allt som jag tycker är snyggt.
Mm.
Jag kan gå in i en jättedyr affär. Det gör jag nästan aldrig. Men om jag gör det, då kan jag hitta kanske att den här skjortan var ju snygg, men resten är skit, kan jag tycka. Det är inte snyggt för att det är Dior, utan det är snyggt för att det är en snygg skjorta.
Mm.
Och så går man in på H&M efteråt och så hittar man en snygg skjorta där också.
Mm.
Men resten är kanske ointressant.
Mm.
Jag har aldrig varit märkesfixerad.
Mm.
Utan mer formfixerad på något vis.
Jag har frågat dig från en man från man till en annan man då. Så jag är ju på riktigt riktigt ointresserad av kläder.
Ja, jag har hört det förr.
Ja, det så. Mm. Och häromdagen var jag köpte på byxor och då min så som jag gör det är att alltså, och missförstå mig rätt här. Mm. Jag tycker ju om att vara snygg. Jag tycker om att liksom så all fåfängan är ju djävulens advokat. Filmen, du vet, Al Pacino slutar liksom med fåfänga is my favorite vanity.
Mm.
Eller så, det är min favoritsynd.
Mm.
Men jag, min strategi när jag går och handlar kläder, jag går till den som jag tycker är snyggast klädd av de som jobbar där.
Smart.
Och sen så säger jag, ej, jag har 2000 spänn eller jag har 10 000 spänn fixa.
Mm.
Och så gör de det.
Istället ska du också välja en person som ser ut som du i kroppen.
Mm.
Det är en fördel. Förstår du en kille som är 2 meter lång och modelltyp, du vet, sådär.
Mm.
Då är det svårt att få mig, eller förmodligen dig, och se likadan ut. Liksom. Det är lika snygg.
Ja.
Ja, det är viktigt också. Så man har liksom en bild av,
måste
ha en bra bild av sig själv. Man kan inte, det är som jag säger ofta till kunder, att jag kan inte göra dig längre, eller jag kan inte göra din skärt mindre, utan du fattar.
Jag fattar. Men du, jag har inte kommit med min fråga.
Nej, men alla killar pratar om sina jävla vader till exempel. Jag kan inte göra dina vader större.
Träna.
Alltså, nej, men vissa tränar och så händer ingenting i alla fall.
Okej. Okay. Mm. Om man öppnar min... Alltså jag har 2 lådor i garderob. Så här, det är svarta t-shirts och sen så öppnar man den under. Det är flera svarta t-shirts.
Ja.
Och anledningen är så här, jag orkar inte.
Nej.
Och så tittar jag på dig och du är som en hel du är ett helt fyrverkeri, Peter.
Va?
Ja.
Dag?
Ja.
Jag har jeans på.
Ja, precis. Så här, och då är nyfiken vad hur ska jag göra för att bli för att liksom kunna tänka mer, alltså hjälp mig i det här ifall du får bli min coach en liten stund.
Om du kom till mig som kund då skulle du fråga först vad gillar du för sorts kläder? Det är
alltså svart.
Första frågan. Ja, svart.
Svart t-shirt.
Jeans. Eller?
Jag gillar Harensbrallor.
Mm. Det är lite udda.
Mm. Mm.
Det är inte helt vanligt.
Nej. Men det är de, så fort det är ledigt, det är de som åker på.
Mm. Men det är när du typ hemma eller så? Eller?
Ja, och sen är jag lite feg. Jag vågar inte riktigt knalla omkring med dem.
Inte ens om de är svarta?
Nej, jag har börjat lite sådär.
Mm. Det ser jag, det finns hopp.
Ja. Mm. Så det handlar om mod alltså?
Ja, det gör alltid. Och så våga sig utanför sin comfort zone.
Mm.
Och du säger till mig så här, jag hatar gult, jag passar inte gult. Ja, då har du provat fel gul, brukar jag säga.
Det var snyggt.
Ja, så brukar jag ta fram någonting och så provar man. Och så kan jag säga att modellen kanske inte är perfekt. Men du ser, färgen funkar ju väldigt bra med ditt hår eller din hudtyp eller så.
Mm.
Och då börjar man säga, ja. Och så nästa gång kommer man, du är den där gula, ska vi prova den igen?
Mm.
Man planterar liksom tankar.
Yes.
Som ska utvecklas till nästa gång man ses.
Mm.
För det är en utveckling.
I slutet på juli så ska jag på Borderland. Om du känner till Borderland.
Nej.
Ja, det är en hippiefestival. Mm. Typ Burning Man fast.
Mm.
Så.
Då kan du ju ha haremsbyx.
Ja, det är klart.
Mm.
Så det kommer jag våga ha. Sådär. Men hur kan jag tänka?
Ja, på sådana grejer så handlar det mycket om temat, såklart.
Mm.
Vad ska man ha på sig?
Mm.
Det är ungefär som julfest, det är ganska tydligt. För man kan...
Så mycket som möjligt, så vågat som möjligt, så utmanande som möjligt, så, mm. så färgsprakande som möjligt.
Ja.
Och jag bara ser hur jag kommer gå omkring där, mina svarta harusbrallor och svarta t-shirt.
Då får du faktiskt komma till mig,
mm.
och så får vi titta på det.
Mm.
Jag bjuder på det.
Nej, det behöver inte göra. Men...
Klipp bort.
Ja. Nej, men det är inte den jag menar. Alltså, jag är inte riktigt ute efter den. Jag jättegärna. Det skulle vara jättekul att kunna komma.
Mm.
Så.
Tycker du ska faktiskt.
Ja, ja, men det är klart.
Mm.
Men hur ska jag tänka för att bli mer modig? För att börja klä mig mer färg?
Det är en utveckling.
Mm.
Om du börjar med svart och ska ta det till, säger vi, rött mönstrat någonstans där borta. Då måste du ju börja med små, små steg. För man ska alltid känna sig bekväm i kläder. För det syns om du inte är bekväm.
Mm.
Då utstrålar du att du inte är bekväm eller tillfreds med någonting.
Mm.
Det har jag sett många gånger. Jag vet själv om jag till exempel ska gå på någonting, men typ en sån grej som du pratar om, eller event, du vet, någon teater, eller där det finns fotografer, säger vi.
Mm.
Då har jag krav på att jag ändå ska sticka ut lite. För om jag inte gör det, så frågar folk, mår du inte bra?
Mm.
Att de förväntar sig att det ska vara färger, det ska vara over the top och sådär. Och då kan det ibland bli så att jag inte känner mig bekväm. Så.
Mm.
Därför att det blir för mycket även för mig i det sammanhanget.
Mm.
Mm.
Mm. Ah, cool, tack. Du, jag tänkte faktiskt runda av där. Hur var det att prata med, hur var det att göra det här?
Det här känns jättebra.
Mm.
Det känns som 5 minuter.
Ja, ah, vad kul.
Ja.
Mm.
Du är en bra coach.
Tack.
Eller vad det nu är.
Ja, det är en bra fråga. Eller vad det nu är. Ja. Sen är det så. Jag är också väldigt nyfiken egentligen på den här killen i Gävle. Vad så får honom att säga, nej, men nu sticker till Stockholm?
Jag tror bara att jag insåg nog att det jag vill göra finns inte möjlighet till i den här stan.
Mm.
80-talet i Gävle var också, det var mycket arbetslöshet, fanns inte så mycket att göra. Liksom.
Det var ju militärförläggningen typ.
Ja, och där vill jag ju inte vara.
Nej.
Och det är bara att Stockholm också har hägrat alltid för mig som staden där möjligheterna finns. Jag tror det är många som bor i småstäder. Och sen såg jag också när jag var kanske 20-21 att jag är gay liksom.
Mm.
Så det är också så här, vad ska jag göra här med det?
Mm.
Så kreativ och gay i Gävle, 80-tal.
Mm.
Det gick inte.
Mm. Så hur gammal är du när du inser att du är gay?
Jag har nog alltid vetat mer eller mindre, eller trodde nog att jag kanske var bisexuell.
Mm.
Jag var ihop med tjejer ganska mycket. Långa förhållanden och så. Men insåg väl någonstans där mot slutet av 80-talet att nu är det dags att lätta. Mm. Komma ut ur garderoben.
Mm.
Och det gjorde jag genom att flytta till Stockholm. Som väldigt många andra gör.
Mm. Så det var att flytta till Stockholm var som ett liksom, det var då det hände?
Ja, för då vågar man ju på ett annat sätt. Det är en stor stad. Man är anonym. Man vågar leva på ett annat sätt. Som i en sån stad som Gävle så har jag alla koll på vad alla gör och vilka de är.
Mm.
Gå på krogen där så pratar jag alla dagen efter. Så det här, vad gjorde hon? Och han?
Mm.
Vilka är med honom?
Mm. Jag tänker, hur hänger det här ihop med att börja våga klä sig i färg?
Det har jag gjort sedan jag var liten.
Mm, fast jag tänker på ditt tips till mig. Det du sa, det att det är en process.
Ja, fast mig startade jag när jag kanske var 5.
Mm.
Mina första minnen var när jag bråkade med mamma för jag skulle ha gula brallor.
Mm.
Och röda brallor. Och det tyckte ju inte hon att jag skulle ha.
Nej, precis.
Så att det var redan då en konflikt. Liksom om hur jag fick och kunde se ut. Framförallt som kille då.
Mm.
Då fick man inte ha det eller det. På den tiden var ju strikt på 70-talet.
Just det.
Åtminstone i småstäderna så var det ju så.
Så redan när du ville manifestera, liksom uttrycka dig,
så
blev det en konflikt?
Ja. Och den fortsatte faktiskt tills jag flyttade till Stockholm.
Mm. Tänker jag fråga din fråga.
Mm.
Så tror du fortfarande att du är konflikträdd?
Nej, men det har jag aldrig trott.
Nej.
Jag brukar skratta på oss och säga att jag är det. För jag tycker om att diskutera och så.
Exakt.
Bara ingen blir arg eller upprörd eller ledsen. Ja. Det är den jag inte gillar riktigt.
Nej. Hänger du med nu på att det kan faktiskt vara så? Att när du hör någon som är upprörd, arg över någonting. Mm. Det är faktiskt också kopplat till rätten att få uttrycka sig.
Så kan det säkert vara. Mm. Du är så psykologisk.
De säger det. jag tänker det är perspektiv. Jag tänker också att jag hör någonting som jag tycker är viktigt. Mm. Det här alltså, att få uttrycka sig. Mm. Det är därför, och din relation till hur kan du utvecklas i ditt ledarskap? Hur kan du liksom bli tydligare?
Mm.
Ibland faktiskt avgränsad. Okej, vi är vänner tisdagar till fredag, men på måndag då kommer jag vara din chef. Mm. Och då är det här som gäller.
Mm.
Så. Och att börja träna på det.
Mm.
Så. För det andra är du ju kung på. Liksom.
Ja, tror det.
Ja. Och inse också att när du gör det där den här måndagen och tränar på att vara den där tydliga chefen, är ju inte samma sak som att vara en person som förnekar någon annan rätten att vara dem de är.
Nej. Det är en utveckling.
Mm. Är jag på det?
Mot färg. Ja.
Mm. Är jag på det?
Ja, nej. Det är lugnt. Mm. Men jag fattar vad du menar.
Ja, det var det jag frågade.
Mm. Men jag har alltid krigat för vad jag vill och sådär. Och som sagt, ibland när man stöter på motstånd då får man gå runt.
Just
det. Så har jag väl alltid gjort.
Mm.
Ja. Jag skulle ha en Barbie när jag var 5. Jag bara skulle ha en Barbie.
Det är klart.
Och det tyckte ju inte mamma och pappa om. Det var ju konstigt liksom. Mm. Det syns att jag fick den där jävla Barbien. Nu sydde jag ju kläder. Jag lekte ju inte med. Jag sydde bara kläder. Av lampskärmar och allt möjligt. Mamma var helt förstörd. Vad är min lampskärm?
Nej, jag vet inte. Jag ska inte gå med dit, Peter. Nej. Du, tack så jättemycket. Vilket konstigt sätt att hålla handen på.
Nej, så.
Ja, vad blev det? Det blev så här. Ja, du, tack så jättemycket, Peter. Tack. Vad fint att träffa dig då.
Ja, detsamma.
Mm. Vad tar du med dig efter idag?
Att det var lättare än jag trodde.
Mm.
Faktiskt. En ny kompis.
Mm.
Bra energi.
Tack.
Och så ska du komma till mig.
Ja, det ser jag fram emot.
Ja.
Jag känner mig livrädd.
Nej,
jag känner mig helt. Jag bara känner mig liv. Jag går ner i din ateljé. Jag kommer komma ut med.
Men det kommer en liten så här Samantha Fox-klänning kommer att sluta med. En muskort.
Alexander i Samantha Fox-klänning.
Ja.
Du, där slutar vi. Tack, Peter.
Tack så mycket.
Tack.